Hiva, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid olika saker. Du ska berätta om Socialdemokraterna, så då tänker jag, om Socialdemokraterna vore ett verktyg i en verktygslåda, vilket?
En skiftnyckel.
Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Socialdemokraterna.
Känner ni att det är något speciellt i luften idag? Det är förändringens vindar som blåser.
Det är den 1 maj 2026, arbetarrörelsens dag. Och på Norra Bantorget i Stockholm kliver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson upp på en scen.
Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Min morfar muraren och min mormor städerskan som bröt marken för det Sverige vi känner.
Hon pratar om sina morföräldrar som var med och byggde Sverige. Och hur arbetarrörelsen lyckades förbättra villkoren för löntagare.
Från fattigdom och elände till ett av världens rikaste och starkaste välfärdssamhällen.
Men hur gick det egentligen till när Socialdemokraterna blev Sveriges största parti och formade landet? Hur har deras idéer och tankar förändrats med tiden? Och går det att förstå det här partiet genom olika verktyg i en verktygslåda?
Gäst är Hiwa Abdelzadeh, politikreporter på Ekot.
Och jag, Hiwa, vi ska rota lite i den där socialdemokratiska verktygslådan här och göra några nedslag längs vägen i partiets historia. Men ja, vad börjar alltihop?
Det börjar väl när industrialiseringen har nått Sverige under senare delen av 1800-talet då. Då exploderar städerna som fylls med arbetare från hela landet. Och arbetarna sliter i väldigt långa pass upp till 14 timmar per dag då och saknar både rösträtt och arbetsrättslig skydd då.
Det var bara att jobba.
Det var bara att jobba, och när man inte jobbade så var man inhysta i väldigt små enrumsboenden för en hel familj. Det var knappa resurser och dåligt betalt och inga rättigheter. Och ur detta då så växer ju idén om att organisera sig. Inspirationen kommer från när hantverkare rest på kontinenten.
Och vad är det där för svenska hantverkare som inspireras då?
En av dem var skräddaren August Palm.
Nu är det mer liksom sax och nål och tråd och så.
Precis. Han hade ju åkt runt då som gesäll i både Tyskland och Danmark och mött idéer som socialism och andra typer av organisering och rättigheter. Han blev en slags agitator då för socialdemokratin i Sverige. Inte för att partiet fanns som sådant just då, utan mer som idé liksom. Och på den tiden var det också lite dragkamp mellan liberaler och socialister om arbetarnas gunst. För liberalerna fanns bland arbetarrörelsen sedan tidigare. Och de hade ju också en politisk, ska man säga, förankring redan, som socialdemokratin inte hade. Men den dragkampen vet vi nu i efterhand att liberalerna förlorade då. Och man kan väl se någon slags vändpunkt i Stockholm 1887, när den liberala arbetarrörelsen, arbetareföreningen i Stockholm som det hette då, kallade till ett öppet möte i Stockholm för att ha en debatt liksom. På det mötet kom överväldigande majoritet socialdemokrater, så att säga.
De kraschar festen här nu.
Och, ja, men det var också en fest de var inbjudna till, får man ju säga. För att det var ett öppet möte, så vi gick inte stoppa någon. Liksom. Men det blir kaos på grund av en ordningsfråga. Den som leder mötet utser sig själv och sen någon annan till mötesordförande. Och det faller inte väl bland socialdemokrater som är på plats då. Och en av dem som är där är just August Palm då.
Aha.
Till en början tar han till orda på scen då bakom podiet och ska försöka säga varför det här var fel. Och sen när han märker att det är tumult då, ska gå ner från scenen, så beskriver han själv i sina egna memoarer då: jag erhöll ett käpprapp över ena armen, utdelad med sådan kraft att käppen sprang i bitar.
Det går hett till i politiken i slutet av 1800-talet.
Ja, så han får en rejäl smäll alltså. Och så småningom 1889 då bildades Socialdemokraterna, och som första partiledare blev en man eller son från överklassen då, Hjalmar Branting. Och det här kan man kalla för den första av tre faser i Socialdemokraternas historia. Gräsrotsrörelsen och klasskampen då. Nu handlade det om att omsätta idéer och tankar och övertygelse i praktisk politik. Det var ju frågor som 8 timmars arbete och allmän rösträtt och så vidare. Det här tog sig bland annat uttryck i form av gatustriderna i Stockholm som brukar omnämnas i arkivmaterial. Det var 19 april 1902. Då var det cirka 30 till 50 000 arbetare som var ute i Stockholms gator. Och här kan man väl säga, kanske lite corny, men sablar vad det hettade till.
Aha.
För att här kom sablarna fram under de här gatuprotesterna.
Från polisens sida?
Från polisens sida, ja, mm-hmm. Precis. Men det pågick ju omfattande strejk över hela landet 1902. Och man lyckades ju i kampen att införa allmän rösträtt.
Nu skulle vi också inkassera, mitt uppe i denna stora tid, det som är Sveriges arbetares vinst utav den rörelse som de själva har igångsatt, nämligen att demokratiseringen föres i hamn.
Man kommer in i riksdagen 1917 då och ingår i regering för första gången. Inte själv utan med andra partier. Och någonstans här försöker man ju också bli rumsren eller aptitlig i maktens korridorer.
Mm-hmm.
Och då måste man också göra upp med de element som finns inom partiet. Och här pratar vi om revolutionärer, anarkister som såg revolutionen som verktyget för att förändra. Så 1917 bryter sig de här revolutionära och anarkisterna ut från partiet. Och det som kom ur brytningen är dagens Vänsterpartiet då.
Och vilken väg tar Socialdemokraterna då framåt?
Nu påbörjas det vi kanske kan kalla för samhällsbyggarfasen då, partiets absoluta storhetstid.
Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta.
Då hamnar vi hos Per Albin Hansson då, som efterträder Hjalmar Branting som partiledare. Och han, son till murare från Malmö, gjorde snabb karriär inom partiet.
Där ser inte den ene ner på den andra.
1928 så håller han ett anförande under en debatt i riksdagens andra kammare.
Den starke trycker inte ner och plundrar den svage.
Där han talar om det goda folkhemmet. Han sa att Sverige borde bli som ett hem för folket som skulle präglas av samförstånd och jämlikhet.
I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
Men när liksom mursleven, den politiska, åker fram och det ska byggas då någonting, det här folkhemmet som blir ett begrepp, vad är det?
Från riksdagen i fjol har vi lagarna om barnbidrag, mödrahjälp, fri förlossningsvård.
Under den här tiden görs det då väldigt många reformer som ska bygga välfärden framförallt, för den börjar ta form nu. Som att sätta regler på arbetsmarknaden, sociala skyddsnät som försörjningsstöd, förbättra mödravården. Men framförallt så handlar det om att bygga sig ur klassamhället.
De här ungarna bor i ett barnrikehus som har byggts med stans stöd och låga hyror så att det bättre passar inkomsterna.
Man bygger bostäder först i liksom funkisstil, där människor får bo i ordentliga lägenheter som kanske inte är jättestora men väldigt funktionella för en familj.
Mm-hmm.
Där det finns bekvämligheter som vatten, toalett, fullständigt kök.
Kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra.
Och det visar sig i valet 1940 då, hur folk upplevde socialdemokratin då och det de gjorde då partiet får 53,8%.
53,8%, det är mycket.
Högsta någonsin så här långt.
Och finns det några, vad ska man säga, baksidor med det här folkhemsbygget?
Jo, men det har det ju. Det är ju en tid med många idéer om till exempel rashygien och vilka som passade in i folkhemmet och vilka som skulle kanske rensas bort.
Lagen befattar sig sålunda endast med sådana fall där sterilisering utförs på någon som genom sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning i själsverksamheten är urståndsatt att giva rättsligen giltigt samtycke till operationen.
Det var liksom inget rent socialdemokratiskt idé på så sätt, utan det här slog över alla partigränser då. Man samlade in uppgifter om bland annat skallmått, hårfärg, ögonfärg, och man kartlade då särskilt den samiska och tornedalsfinska befolkningen utifrån rasistiska perspektiv, milt sagt. Och det här ledde ju då till att tusentals människor tvångssteriliserades.
Så om vi tar oss vidare här då i de här olika faserna i socialdemokratins historia, vad händer sen?
Per Albin Hansson då, han sitter ju till 1946. Efter honom tar ännu en namnkunnig socialdemokrat vid då, Tage Erlander.
Gubbar och kärringar hyker i bänkarna från hylladrarna.
Under hans tid så började den offentliga sektorn, offentliga Sverige, staten att breda ut sig liksom ännu mer än vad den hade gjort hittills. Apropå liksom att bygga sig bort från klassamhället, så kom ju de här miljonprogrammen till då. Man får väldigt mycket utdelning för sin politik. Man förändrar samhället väldigt mycket, väldigt snabbt.
Guernica, Oradour.
Efter honom så tog Olof Palme över som partiledare.
Det är många kända namn här på
väldigt,
rad.
Ja.
Där har våldet triumferat.
Socialdemokraterna med Palme i spetsen då tog ton på den internationella scenen.
Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
Palme kritiserade USAs bombningar i Vietnam, apartheidregimen i Sydafrika, och han var väl ganska synlig ute i världen, både på Kuba och i Palestina på den tiden.
Det är ett parti med gott självförtroende här, får man säga.
Minst sagt.
Mm-hmm. Så, jag menar, den här fasen i Socialdemokraternas historia med folkhemmet och den här samhällsbyggarandan och samtidigt så där hög svansföring internationellt. När skulle du säga att den på något sätt tar slut?
Datum är svårt att säga, men ett specifikt tillfälle som en slags vändpunkt, det kan vara mordet på Olof Palme den 28 februari 1986.
Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt.
Jag tycker det är fruktansvärt. Det värsta som kunde hända i Sverige.
Under de här åren då som följer förändras också partiets roll allt mer i den allmänpolitiska debatten. Och här kan man ju säga att den tredje och sista fasen i Socialdemokraternas historia inleds. Den mer förvaltande, pragmatiska eran, skulle man kunna säga.
Hur då?
Vi ökade sysselsättningen med nära 500 heltidsarbeten under 1980-talet.
Det blev inte lika mycket satsningar på sociala reformer som kanske är mer klassisk socialdemokratisk politik.
Vår modell fungerar bättre, dock inte tillräckligt bra. Jag är på inget sätt nöjd, men jag tänker inte byta den mot högerns modell.
Det har växt upp en generation som inte var med under partiets storhetstid, som inte såg de tydliga samhällsförändringar som Socialdemokraterna genomförde.
Det vi vill göra nu, det är ju fortsätta satsningen på att ge de här skolorna i förortsområdena ännu fler lärare, ännu bättre resurser.
Nu möter man samhällsproblem som inte går att tackla med socialism. Man har haft år av hög invandring, som effekt av det fått segregation, problem med integration och ökad kriminalitet. En tid då även Sverigedemokraterna gör intåg i rikspolitiken.
Vi ska bygga om våra miljonprogramområden så att det blir socialt bra miljö.
Någonstans här börjar partiet bli allt mer realpolitiskt lagd än ideologiskt lagd, så att man hittar inte svaren i sin ideologi, helt enkelt.
Och vad gör den här utvecklingen för valresultaten då? Alltså, hur går det för Socialdemokraterna då?
Partiet gör sitt sämsta val 2018, 28,3%. Och det här är en tid då partiet leds av Stefan Löfven.
Hej!
Hej, vad vill du ha?
Vad jag vill ha? Jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar.
Och om Stefan Löfven kommer här med ett verktyg och plockar upp, vad är det?
Med tanke på hans bakgrund så är det väl självskrivet här att svetsen skulle vara det första valet.
För han är gammal svetsare.
Han är gammal svetsare och under sin tid så försökte han ju laga ett samhälle som höll på att liksom gå isär allt mer med ökad otrygghet, segregation.
Så att samhället kan vara starkt när du behöver det.
Och så vill jag ha en kort med bröd.
Sen får väl historieböckerna visa hur han lyckades med det.
Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar socialdemokrater vilket verktyg de tycker mest liknar deras parti.
Skiftnyckel.
Riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi tänker på en svensk uppfinning.
För det finns en flexibilitet i skiftnyckeln som anpassas till de behov som man har. Det är så vi vill att ett samhälle ska fungera, ska utgå ifrån människors behov. Och sen kopplingen till att det är faktiskt en svensk produkt.
Anders Ygeman däremot går ett steg längre och väljer ett ännu mer anpassningsbart verktyg.
En schweizisk armékniv. Du kan fälla ut en kniv när du behöver det, en korkskruv när du ska på picknick. En skiftnyckel kan du bara dra muttrar med, även om du kan anpassa till olika storlekar av muttrar. Fördelen med armékniven är att du kan använda den i många fler situationer.
Men Anna-Karin Säterberg har en annan favorit i verktygslådan.
Jag älskar ju verkligen tumstocken. Det är ju jättekul att mäta saker. Och lite grann också därför att alla andra partier alltid mäter sig mot oss.
Vad tänker du om en skiftnyckel?
Nej, men det finns ju många bra verktyg, men vi är ju hela verktygslådan.
Ja, Hiva, det låter som att en del socialdemokrater och du tänker lite liknande här kring någon slags multiverktyg, eller?
Ja, jag känner att jag har fått en bra bild av partiet.
Men vad, du sa ju också skiftnyckel här i början. Alltså vad är det med dagens socialdemokrater som är en skiftnyckel eller kanske en armékniv då eller något liknande?
Alltså man tänker att idag är skiftnyckeln kanske mer en symbol för partiets flexibilitet som någon var inne på här i hur man anpassar sin politik snarare. Om det förr handlade om att ideologin var svaret på hur man förändrar samhället så är liksom samhällstrender och samhällsutvecklingen det som idag formar partiets politik snarare.
Är du en hemmafixare, Hiva?
Ja.
För jag tänker om vi liksom föreställer oss att vi står här nu hemma i funkislägenheten som visserligen är väldigt välplanerad men börjat få några år på nacken och ska liksom laga här. Jag vet inte, skiftnyckeln eller armékniven i all ära, men om det är de verktygen nuvarande partiledaren Magdalena Andersson har att tillgå, ifall hon vinner valet i höst och ska styra Sverige, alltså, vad blir det för slags politik av det?
Ja, det blir liksom en slags mittenpolitik av allting, att man anpassar sig efter vad som går hem hos väljarna lite grann och hur väljaropinionen rör sig. Förr i världen kunde man påverka opinionen i väldigt stor utsträckning. Ett exempel är ju migrationspolitiken. Här vill man göra något åt effekterna av rätt hög invandring till Sverige och segregation, integration och så vidare. Och behöver hantera effekterna av den snarare än utforma politiken kring den, för den så att säga. Så migrationspolitiken handlar mer om krishantering.
Mm-hmm.
En annan är ju kriminalpolitiken. Ta en sån här sak som att man likt Tidöpartierna då liksom är för tillfällig sänkning av straffbarhetsåldern då. Och någonstans här tänker man att utmaningarna anpassar partiets politik snarare än att partiets värdegrund formar samhället.
Tack så mycket, Hiva.
Tack själv.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin och gäst Hiva Abdelzadeh. producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadamar. Reporter var Anna Ulfklo. Det här var det åttonde och sista avsnittet i Dagens Ekos valserie. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radios app. Sök på Dagens Eko.